Jag ska prata om e-signaturdirektivet, översynen av e-signaturdirektivet och vad den har gett vid handen. Jag har en kvart på mig, så det kommer att bli väldigt översiktligt. Jag kommer inte att berätta vad direktivet som sådant egentligen innehåller, vad det säger. Jag kommer inte berätta vad en kvalificerad elektronisk signatur och så vidare är. Utan det tror jag att ni vet, och vet ni inte det så ska jag ändå försöka göra presentationen begriplig för er. Var är...
Vi kan trycka på page down.
Perfekt. Som ni kanske kommer ihåg så fick vi det här direktivet 1999. Senast juli 2001 skulle det vara infört i alla medlemsstater. Det var lite så och så med det, men nu är det infört och direktivet säger att senast juli 2003 ska man göra eller ha gjort en översyn av direktivet. Hur har det implementerats? Vad har det fått för effekter? Hur har det använts? Och så vidare. Den här översynen har skett från april i år och är klar nu i dagarna. Och har gjorts av Lövens universitet under ledning av professor Jos de Mortier. Och som man använt sig av då en nationell expert i varje land, och där jag har ansvarat för översynen av den svenska lagen. Rapporten till kommissionen är klar. Den kommer att sannolikt publiceras nästa vecka. Och det är nästan 200 sidor spännande läsning om hur direktivet då har implementerats i olika länder. Det jag ska göra nu på några minuter är att ta upp några av de slutsatser som jag tycker är mest intressanta. Eftersom rapporten inte är offentlig än så är det här mina privata slutsatser av översynen. Ja. Okej. Första slutsatsen. Överföringen av direktivet till nationell rätt har inte varit helt lyckad. Det är kanske inte en så hemskt förvånande slutsats. Det är ju ganska ofta så med direktiv, speciellt med tanke på att vi har 15 medlemsstater idag, 25 om ett tag. Och man har helt olika bakgrund, helt olika rättsordningar, och man ska försöka få direktivet att passa alla länders lagar. Man kan se att det här direktivet har implementerats olika. Storbritannien har en väldigt minimalistisk implementering, och tyskarna tycker om att göra saker och ting ordentligt och har mycket detaljer i sin lagstiftning. Det man kan se är att länderna har fokuserat väldigt mycket på den legala acceptansen av signaturer, alltså det faktum att man ska kunna signera någonting så att det motsvarar den handskrivna signaturen i pappersvärlden. Och många länder har delvis glömt att direktivet också syftar till att tjäna den interna marknaden. Det ska också kunna handla om dataautentisering och så vidare, som också faller inom definitionen elektronisk signatur i direktivet. Det leder mig till den andra slutsatsen, som är just det att många har alltså missuppfattat direktivets definition av elektronisk signatur. Och kanske är det så att man borde haft en annorlunda definition. Man kanske helt enkelt borde haft två definitioner i direktivet. En som talar om en metod för dataautentisering, alltså där man använder en elektronisk signatur som en säkerhetsmekanism. Man vill alltså säkra äkthet och integritet. Sigill, kodsignering, ja, stämpel talar man ibland om. Och att man då skulle haft en separat definition elektronisk signatur som just är för de fallen där man är ute efter den legala effekten. Och där man då ser det från avsiktsförklaringen, att man vill bli bunden av någonting. Det är ju lite att ställa det på sin spets och säga att vi ska ha två definitioner. Men det är pedagogiskt bra för att det förklarar helt enkelt att det finns två olika sätt att använda elektroniska signaturer. Vilket har en tendens att blanda samman, till exempel i fallet med elektroniska fakturer. När man är ute efter dataautentisering, men där folk tror att en fysisk person ska signera en faktura. Jag hinner inte gå närmare in på det här, men det här skulle man kunna prata en timme till om. Slutsats nummer tre är att det har legat alldeles för mycket fokus på kvalificerade elektroniska signaturer. Alltså det här hela konceptet har missuppfattats av många och av många länder. Många tror att man måste använda sig av en kvalificerad elektronisk signatur när man vill uppnå ett lagkrav på en underskrift. Och det är inte det som är meningen med direktivet, utan tanken med direktivet är att man ska sätta en högsta nivå. Detta är alltid tillräckligt. Inget land får kräva att man uppfyller mer än de här kraven för att leva upp till ett skriftlighetskrav i lagen. Medan många har uppfattat det som att en kvalificerad elektronisk signatur är något nödvändigt för att uppfylla krav på skriftlighet. Och det här är en väldigt viktig punkt. Ja, det här är nog det viktigaste nästan som jag tänker säga. Så kom ihåg det. Ja, sen så var det någon i den här gruppen som har arbetat med den här översynen som sa att det är en illusion att tro att det här med kvalificerade elektroniska signaturer kommer att fungera över gränserna. Därför att det är inte ett enhetligt begrepp, och det har Maj-Lis också varit inne på. Det är inte ett enhetligt begrepp i alla medlemsstaterna, och det är en förutsättning för att det ska kunna fungera. Det är olika förutsättningar i olika länder för att man ska kunna ge ut kvalificerade elektroniska signaturer, eller kvalificerade certifikat rättare sagt. Och därför så kommer det ha svårt att fungera. Nästa slutsats. För mycket fokus att lägga på PKI. Idag, till exempel i Sverige, när folk pratar om elektroniska signaturer, så tänker alla PKI. Hur många här tänker PKI när jag säger elektroniska signaturer? Ja, det var ganska många som inte gör det. Det är bra. För det är inte avsett med direktivet. Sen är det en helt annan sak att det kanske är det som är mest användbart eller mest riktigt i en speciell situation med tanke på bevis och allt sånt där, men det är inte det som avsätts i direktivet att det ska vara begränsat till PKI. Okej, min sammanfattande slutsats är att i direktivet, det allra viktigaste, det är icke-diskrimineringsregeln som finns i artikel 5.2. Man ska acceptera alla elektroniska signaturer, PKI, kvalificerade och så vidare. Och igen, det här ska ju då inte förväxlas med bevisfrågan. Men grundregeln är att alla elektroniska signaturer, vare sig det är Anna under mitt e-mail som jag skickar till Mikael, om jag vill att det ska ha legal verkan, så ska det ha det. Och vad händer då nu när man har gjort den här översynen? Ja, att tro att direktivet kommer att ändras är att hoppas på för mycket. Det kommer det inte att göra. Det är alldeles för mycket arbete. Utan det mer sannolika är att kommissionen kommer att försöka med något mjukt instrument förtydliga och förklara vissa av de här frågorna. Speciellt då där man märker att det har varit missuppfattningar och blivit felaktiga implementeringar i ländernas lagstiftning. Och huvudpoängen är ju kvalificerade elektroniska signaturer är faktiskt inte så himla viktigt, utan andra signaturer är för det mesta tillräckliga. Avslutningsvis så ska jag bara snabbt jämföra de här slutsatserna med hur situationen ser ut i Sverige. Alltså i Sverige har inte kvalificerade signaturer speciellt stor betydelse. Det är inte ens tillräckligt i lagen där man har krav på handskriven signatur. Och på marknaden så har vi inte heller några kvalificerade elektroniska signaturer. Men däremot så har vi ett stort PKI-fokus. Vi har en inskränkt definition av elektronisk signatur. Vi fokuserar bara på den legala aspekten, vi säger att det ska vara identitet, det vill säga att det ska vara integritet. Formelutredningen stödjer också detta och säger att vår lag endast reglerar kvalificerade och avancerade elektroniska signaturer, det vill säga med tanke på legal effekt. Och marknaden, det ser vi också att det är väldigt mycket PKI. Formelutredningen tycker jag är rätt intressant för att den ligger ganska väl i linje med vad översynsresultatet har gett vid handen. Det vill säga, inte teknikspecifika lösningar, man ska inte ha mer avancerat än det finns behov, och man ska inte kräva vare sig kvalificerade eller avancerade elektroniska signaturer om det inte finns särskilda skyddsintressen. Alltså man ska inte kräva, en annan sak att det kommer att användas, men det ska inte i lagen uppställas krav om det inte finns särskilda skyddsintressen. Och min slutsats av det här är att man ska acceptera alla elektroniska signaturer. Alla elektroniska signaturer ska ha legal verkan. Och sen får man helt enkelt låta marknaden bestämma vad som behövs i vilket fall och vilken nivå av säkerhet. Och för det andra, glöm inte att man kan använda elektroniska signaturer för enbart teknisk säkerhet, alltså integritet på äkthetsbiten. För det känns lite som det har kommit bort i åtminstone diskussionen idag. Och där är det också intressant att veta att man kan ju faktiskt ha elektroniska signaturer som används av juridiska personer, inte enbart fysiska personer. Formell, som jag sa, i rätt riktning. Och avslutningsvis, UNCITRAL, alltså FNs organ, deras modellag för elektroniska signaturer, sammanfattar det här och säger att man ska ha en signatur som är as reliable as appropriate for the purposes. Alltså, se på situationen, vad krävs, och sätt inte högre krav än så. Det var allt.